Hej! Välkommen till Linnéakyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
Under Pontius Pilatus, han blev korsfäst, han dog och han blev begraven. Han steg ner i dödsriket för att sen på tredje dagen uppstå igen ifrån de döda. Nästa bild. Han har stigit upp till himmelen och han sitter idag på allsmäktig Gud faders högra sida och är därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Detta är någonting som vi bekänner varje gång som vi firar gudstjänst tillsammans. Jag har bekänt det här, proklamerat det här så många gånger. Så att jag ibland glömmer vad det är jag faktiskt bekänner. Det här, mina vänner, det här är helt sjukt. Det här är helt galet. Det finns ingenting i liksom världens historia som kan jämföras med det här. Och det här bekänner jag utan att egentligen reflektera över vad det är jag säger. Tänk att vi ska idag få tala om uppståndelsen. Försöka ta det tillbaka till just det här perspektivet av att detta är någonting som vi faktiskt på riktigt tror har hänt. Det är någonting som vi liksom ger våra liv till. Emanuel sa det själv när han citerade Paulus, att om detta inte är sant, då är vi de mest beklagansvärda människorna som finns. När vi lägger hela våra liv, all vår tillit, all vår tro på det enkla faktum att en människa har dött, legat i graven i 3 dagar och sen blivit uppväckt igen och lever än idag 2000 år senare. Om det inte är sant, det som världen där ute tänker om oss är ju att vi är dumma i huvudet. Men eftersom att vi har erfarit honom, eftersom att vi har fått möta honom, inte bara vittnena liksom i Bibeln, utan för att vi får ett personligt möte med honom 2024, så kan vi säga att den här världens vishet är dårskap. Därför att vi vet att han har uppstått ifrån de döda. Så vänner, låt oss gå till Kolosserbrevet kapitel 2, så läser vi från vers 8. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Amen. Det är korset som vi kommer tillbaka till. Det är den platsen som vi i vårt kristna liv, i vår vandring med Jesus, gång på gång behöver komma tillbaka till. Det är vad Jesus gjorde under den här påskhögtiden för 2000 år sedan som gör att vi kan stå som rättfärdiggjorda idag. Som gör att vi kan ha liksom, en relation med Fadern idag. Allting kommer tillbaks till de där dagarna. Den där fredagen och den där söndagen för 2000 år sedan. Nu vet Paulus när han kommer till Korint så säger han, jag vill inte komma med min vältalighet. Jag vill inte komma med min visdom. Utan det enda jag har beslutat mig för att göra, det är att komma med vetskapen om Kristus som korsfäst. Jag vill inte övertala er med mina ord, med mina argument. Utan jag vill att han ska bli synlig genom hans kraft. Hans uppståndelsekraft. För att han lever och verkar idag. Tillbaks till den där stunden när han valde att försona världen med Fadern. Genom att ge sitt eget liv. Jag och min familj har nu i helgen varit i Lysekil hos mina föräldrar och firat påsk. Och min far är präst i Svenska kyrkan. Så vi har varit på gudstjänster i Lysekils församling. Och säg vad man vill om Svenska kyrkan, men någonting som de ofta är bättre än frikyrkan på, det är traditioner. De har liksom som en ingjuten tradition av att liksom fira och uppmärksamma hela påsken. På torsdagskvällen då har de en nattvardsgudstjänst utifrån att Jesus instiftade nattvarden. Prästen går ner och han tvättar församlingens fötter, bokstavligt talat. Precis som Jesus gjorde. På långfredagen, redan på torsdag kväll, så släcker de ner hela kyrkan. Från att det har varit fullt ljus, liksom dagsljus ute, så släcks hela kyrkan ner. För att Jesus gick in i sin utblottelse, han gick in i sitt lidande, han gick för att möta döden. På fredagen så är det gudstjänst igen där hela fokuset handlar om Jesu lidande och hans död på korset. Och sen har midnattsmässa vid 11:30 på lördagskvällen. När hela kyrkan är nersläckt. Och man läser skrifterna. Och man proklamerar ut att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och så tänder de upp hela kyrkan. Det blir så tydligt och konkret. För varje gudstjänst så är man på den där platsen av vad Jesus gick igenom. Jag vet inte hur det är för er. Men jag kan ibland ha svårt att liksom relatera till att Jesus dog. Hör mig rätt här nu. Jag är fullständigt medveten om att Jesus har dött för mina synder. Jag är fullständigt medveten om att det bara är genom hans offer och hans uppståndelse som gör att jag kan ha en relation med Fadern idag. Men jag har läst de där bibelberättelserna så många gånger. Jag har hört predikningar om det. Så många gånger varje år så kör vi det här på söndag, på påsken liksom. Och man läser det gång på gång igen. Man har hört det så många gånger så att det är som att det blir en legend. Det är någonting som man liksom bara tar som ett faktum utan att riktigt kunna relatera till. Ni vet, det hände ju så länge sedan. Emanuel sa det, jag har förändrat hela vår värld. Men idag, framförallt om du är uppvuxen inom kyrkan, så tar man det nästan för givet. Men så har vi de här bibeltexterna när man verkligen sätter sig ner med dem. Eller när man går igenom påskveckan och verkligen stannar upp och påminner sig om vad det var Jesus gick igenom. Ni vet, de som har skrivit evangelierna, det var människor som levde tillsammans med Jesus. Eller människor som levde tillsammans med de som själva hade varit där. Det är inte tredjehands information, utan det är människor som har liksom varit på platsen. Människor som har levt tillsammans med Jesus. De har sett honom glad. De har sett honom i sorg. De har sett honom trött. De har sett honom hungrig. De har sett honom full av kärlek. De har hört hans undervisning. De har varit där tillsammans med honom. De kallar honom sin vän. På samma sätt som jag säger att Andreas är min vän. Eller Emanuel eller Elsa. Människor som jag liksom har levt tillsammans med. Det är inte fiktivt, det är inte legend, utan det är människor som går där tillsammans med honom. De har sett honom göra under och tecken. De har sett honom gå på vatten, bryta mot naturlagarna. De har sett honom tala till vinden så att den lägger sig. De har själva med sina egna händer fått vara med och se hur 5 bröd och 2 fiskar räcker till tusentals människor. De vet att det är någonting speciellt med Jesus. De vet att det finns en smörjelse över hans liv. De vet att liksom, det finns någonting med den här personen som jag lever med. De har valt att följa honom, lämna allt och gå med honom. Men när Jesus säger, jag måste dö. I Johannes evangeliet så säger Jesus, om ett korn inte faller till marken och dör, så kommer det inte bära någon frukt. När Jesus talar ut det här, så är det någonting i lärjungarna som gör att de kan inte ta det här till sig. De börjar opponera sig mot Jesus och säger, du ska visst inte dö. Du som är så högt aktad och älskad av Gud, det finns inte en chans. Därför att döden är så absolut. Den är så slutgiltig. Det är någonting som har präglat hela den mänskliga historien. Du har Abraham, Israels liksom urfader. Han som blev liksom erkänd som rättfärdig genom sin tro. Han dog och försvann. Mose, ni vet han, den här gudsmannen som fick möta Gud i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Han som fick lagen som han gav till Israels folk. Han dog. Och alla andra därefter. Det är som att lärjungarna, när de hör Jesus säga, det här kan inte vara sant. För döden är slutet. Det finns ingenting bortanför den. Jag har själv varit i ett rum med en person som nyligen har dött. Det är tydligt. Det är liksom bara ett skal kvar. Döden är så liksom ogreppbar. För den är så tydligt i kontrast emot vad vi känner, vilket är livet. Så han lever med honom. Han har själv sagt det, men de kan inte tro det. Fariserna, den liksom religiösa eliten, romarna, de vet att om vi bara får dödat Jesus så är det över. Då är hela den här Jesusrörelsen körd. De är övertygade om att den sista sättet för att knäcka honom, det är att döda honom. Satan är övertygad om samma sak. Han har försökt allting. Han har frestat Jesus med allt han kan komma med. Och Jesus har stått pall. Han har låtit människor komma för att argumentera mot honom. Och de här visa personerna i samhället han skickar fram för att argumentera mot Jesus. Och Jesus har stått pall. Men han vet att om jag bara får dödat honom, så kommer hans inflytande att försvinna. Och så kommer påskveckan när lärjungarna är med när Jesus grips. Petrus och en annan lärjunge följer efter och liksom kommer in och hör liksom snacket som går kring den här falska rättegången som äger rum. De ser hur han blir hånad, pryglad, dömd för någonting som han inte har gjort. De ser honom bära sitt eget kors. De ser hur människor hånar honom, hur de spottar på honom. De ser hur han, den där som skulle vara liksom deras framtidshopp, han som skulle vara frälsningen, de ser hur han utblottad hängs upp på ett kors. Och de ser när han tar sitt sista andetag. Det är inte en legend. Det är någonting som de här människorna står där och ser. När deras hjärtan brister. Inte bara för att de har förlorat en vän. Utan allt som de har investerat i. Allt som de har satt sitt hopp till. Den där relationen med Gud som de längtar efter. Den ser de hänga på det där korset. Och ge upp andan. Johannes skriver i kapitel 19, vers 33. Ska vi se om vi får upp den. Så står det så här. Men när det kom till Jesus, alltså vakterna, när han hänger på korset och såg att han redan var död, krossade inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det här har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Det är som att Johannes har sett det här med egna ögon. Han bara säger, jag såg det med mina ögon. Jag såg när spjutet gick upp och genomträngde hans hjärta. Jag såg hur hans kropp var livlös. Som sagt, jag har sett människor döda. Det är ingen fråga om personen lever eller inte. Vi snackar inte om att Jesus var liksom medvetslös eller att han var i en koma. Jesus var död. Livet hade lämnat honom. De tog ner honom ifrån korset. De kände på hans kropp. Det fanns inget liv kvar. De svepte hans kropp och de la det i graven. De rullade förbi för en stor sten. De visste att det här är slutet. Lärjungarna, de som liksom hade följt Jesus, de som hade satt sin tro till Jesus, vad gör de? De är livrädda, som gömmer sig för judarna. De gömmer sig för vad som nu ska hända när han som de har satt sitt hopp till inte längre finns. Den religiösa eliten, de tror att de har segrat. De tror att nu är det här över. Men så kommer den tredje dagen. Det kommer det där som Jesus har sagt ska ske. Den där dagen då han segrar över alla makterna. De har testat allting. Till slut sätter de in döden. Det där yttersta, det där ultimata. Och inte ens det kan hålla honom nere. Ni vet, de är instängda i det här rummet. De är livrädda och ändå har de hört ryktet om att kvinnor har mött Jesus. Det står i Johannes evangeliet, vi ska inte läsa det nu för nu friterar jag fritt här. Det står att Petrus och Johannes, de kubbar dit. De springer så snabbt de kan efter att Maria har sagt att stenen är bortrullad. De kommer dit för de tror liksom att någon har tagit kroppen. Det står att när de kollar in i graven och ser de här bindorna, så är det som att de förstår att det Jesus har sagt, det måste vara sant. Och ändå så är det som att de inte vågar tro det, för de gömmer sig fortfarande. Så de sitter där inne innanför de här stängda dörrarna. Så står det så här ifrån Johannes 20. På kvällen samma dag, den första veckodagen, alltså påskdagen, den kvällen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Bara en kort paus där. De har sett sin vän dö. De har sett sin mästare lida. De har gett upp hoppet, och sen möter de honom och de blev glada. Det är härligt. De blev glada. Jag önskar min grekiska var bättre så man kunde gå in och se vad den där glädjen på riktigt betyder. För det låter liksom som en göteborgare. Ja, men de blev glada. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Allting förändras i den här stunden. Allting som lärjungarna trodde sig veta förändras i den här stunden. Han är inte bara en lärare, han är inte bara en undergörare, utan han är den som har besegrat döden. Allt han har sagt att han skulle göra på det där korset, att han behövde dö för att vi skulle kunna leva, det är sant, därför att döden inte kunde hålla honom. Det där som har varit absolut slutgiltigt för alla andra kunde inte hålla Jesus. Han har brutit dödens grepp om människan när han triumferar över det. Det finns ingen som kan jämföra sig med honom. Tänk lärjungarna när de är på den där platsen och att se framför sina ögon, se hålen i händerna och förstå att det finns ingenting som kan mätas med honom. Den här världen har satt in allt den kan för att stoppa honom. Och han har plöjt genom varenda mur. Vad är då inte möjligt i ett liv tillsammans med honom? Om ingenting kan begränsa honom. Om inte ens döden kan hålla honom nere, då är varje löfte han har gett, då är han mäktig nog att hålla dem. Det innebär att det han har sagt över ditt liv, att du kan vara förlåten, det är sant, därför att ingenting kan rå sig på honom. Och säger han att du är förlåten, då är du förlåten. Säger han att det finns en uppståndelsekraft i dig, samma ande som uppväckte Kristus ifrån de döda bor nu i er. Bor samma ande i dig, då finns den där kraften till att bryta bojor, murar, hopplöshet, depression, ångest, dödsfruktan en gång för alla. För ingen kraft, det bevisar Jesus här i påsken, bevisar att det finns ingen som kan mäta sig med honom. Vi går till Romarbrevet 8 från vers 31. Bara tänk utifrån bilden av vad Jesus har gjort på påskdagen. När han har besegrat döden, när han har besegrat syndens makt över oss. När de där anklagelserna som kommer mot oss inte längre bär någon kraft. För att Jesus har sagt, jag har redan tagit på mig det där. Jag har lidit för det där som den personen har gjort. Du behöver inte anklaga dem, för jag har ställt mig i gapet. Från den platsen så står det så här: vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vad behöver vi frukta? Vad behöver vi oroas för? Säg inte att livet är lätt. Säg inte att vi kommer möta våra svårigheter. Men han som idag sitter på tronen, han som har lidit för din skull, som ständigt vädjar och ber för dig, säg att han är med dig. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Så vad jag än går igenom, så är det trofast. Så är det stabilt. Det är en klippa som jag kan få stå på. Det finns ingenting som kan rå sig på det. Det värsta någon kan göra mot oss, det är att döda oss. Och när inte ens döden har makt över oss längre, varför ska vi då frukta människor? Varför skulle vi då böja oss för vad den här världen tycker och tänker? När vi vet att vi kan stå på hans ord som håller i evighet. Hans löften håller i evighet. För han är i evighet. Att komma tillbaka till den där platsen av korsets betydelse. Att förstå att det var inte bara liksom en saga som skrevs upp. Det är inte bara någonting som hände för länge sedan, utan det fanns en person. Gud som blev människa, som valde att gå lidandes väg, lägga ner allting för dig. Och döden kunde inte hålla honom. Utan han har uppstått. Han kan gå igenom väggar. Han kan ta sin boning i dig. Göra livet tillsammans med dig. Det är den Gud vi proklamerar varje söndag att vi tror på. Det är den Jesus som jag bjuder in i mitt liv när jag gör honom till Herre. Om Gud är för oss, om Jesus är för oss, vem kan då stå emot oss? Det är inte ett stridsrop att nu ska vi bara gå ut och göra allting, utan det är en proklamation över mitt eget hjärta. Vem är det som är med mig? De kan skada mig, de kan snacka skit om mig, de kan ljuga om mig. Men det Jesus har gjort övertrumfar allt. Och därför är han värd vår tillbedjan. Han är värd i våra liv. Han är värd i vår lydnad och efterföljelse. För att han gick smärtans väg för vår skull. Vi ställer oss upp, vänner. Bibeln talar om att Guds uppståndelsekraft, den är levande och verksam idag. Kunde han uppväcka Kristus ifrån de döda, så kan han göra mirakel i ditt liv. Jag tänker idag när vi går in på en plats av tillbedjan, där vi får ära honom, möta med honom, där vill vi också be för varandra. Där vill vi bara tala ut att Jesu namn står över alla andra namn. Jesu namn står över din smärta, han står över din sjukdom, han står över din sorg, han står över dina behov. Att bara få ställa sig på platsen av att det är honom vi tillber. Det är hans namns auktoritet som vi använder. Så idag är en bra dag. Om du inte har gjort det än och du vill ha frälsning, idag är dagen. Det är frälsningens dag idag. Att bara få säga: Jesus, allt det där som du har, det vill jag ha. Så här är mitt liv. Är du här och du inte har gett ditt liv till Jesus, välkommen fram och möt upp någon av våra förebedjare. så får han bara leda dig inför Jesus. Känner att du har områden i ditt liv där du bara längtar efter att få se Guds genombrott. Låt någon be för dig idag. Det behöver inte vara en förebild, utan du kan be någon av dina vänner som du har runt omkring dig. Be i namnet Jesus, för det finns kraft och auktoritet i namnet Jesus. Så vi tar en stund nu där vi får betjäna varandra och där vi får prisa honom tillsammans. Vi ber. Helige Ande, vi bara välkomnar dig. Vi vet att du redan är här. Så när vi säger att vi välkomnar dig här, så bara vi säger, vi är redo. Herre, kom in i mitt liv. Kom och rör vid mig på nytt. Jesus, här vi tackar dig för vad du har gjort. Vi tackar dig för att det du gjorde för 2000 år sedan, det är giltigt idag. Det är tillgängligt idag. Tackar dig för att det finns förlåtelse för våra synder att få idag. Tackar dig för att det finns upprättelse för våra hjärtan, för våra relationer och för våra kroppar att få idag, Herre. Så Herre, vi bara ber idag. Låt ditt rike få bryta igenom, Herre. Kom här och sätt oss fri på varenda område som än så länge är kuvat av syndens makt, Herre. Vi vill stå fria i dig, Herre. Vi vill överlämna allting, Jesus. Så kom och regera, Herre. Kom och regera i vår gemenskap. Kom och regera i våra liv och i våra familjer, Herre. Kom och bli förhärligad i oss och genom oss, Herre. Vi bara ber, kom med mer. Mer av dig, Herre. Mer av dig. Ingenting annat än dig, kung Jesus. Låt ditt liv bli synlig i oss. Låt din död och uppståndelse bli synlig i våra liv. Ske din vilja, Herre.
Att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linneahuset.se, och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel, så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linneahuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium, så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.